Det här är en svenska ylepodd.
Här står jag framför spegeln. Det som jag ser, en 165 cm lång kvinna vars helhetsintryck påminner kanske om en rekonstruktion av en neandertalkvinna. Ganska kraftigt byggd. Ansiktet har en gång i tiden varit ganska hjärtformat men har nu fått en dubbelhaka under sig. Mina axlar är ganska breda. När jag lyfter på armarna så har jag gäddhäng under överarmarna. Men om jag spänner musklerna så syns inte gäddhänge. Utan det syns ganska starka muskler där under den där huden. Brösten är ganska normal stora. Men de har börjat hänga ganska mycket. De har gett mat åt 4 barn. Så de har fullgjort sin funktion alldeles bra. Magen är onödigt stor. Baken har blivit plattare med åren. Den var också ganska rund när jag var ung. Men den är inte förfärligt stor ännu. Proportionerna är ungefär de rätta. Så att axlarna och höfterna ligger på samma linje. Men mycket till midja finns där ju inte. Könet, liksom allt annat, har det börjat liksom hänga lite. Allt, huden har förlorat sin spänst och allt börjar bli lite så där slappt och hängigt. Tyngdkraften märks. Låren har lite åderbrock här och där. Vaderna är ganska kraftiga och muskulösa. Mina fötter har just nu ränder efter sandaler. För jag var i Afrika för en månad sedan och fick solbränna på fötterna. Jag har förlikat mig med min kropp. När jag var yngre var jag mycket mindre nöjd med den fastän den då var mycket fastare och bättre motsvarad tidens ideal. Nu är jag bara glad att jag har den och den fungerar.
Här är Asta Rosenström Fortelius som står framför spegeln och berättar om vad hon ser. Asta är 63 år, har fött 4 barn och har 5 barnbarn. Numera är hon pensionerad. Det här är avsnitt 4 av Kroppen och livet. 8 intima bastusamtal.
Och då tänker jag Asta börja så här att du slutar ögonen. Andas in och ut. Och så ska jag fråga dig att hur det känns i din kropp just nu.
Oj, jätteskönt. Jag har varit på vattennumpa på morgonen och nu i bastun. Det är jätteskönt och avslappnat. Bastun är nog en av de bästa uppfinningarna som finns.
Minns du hur det förhållande du hade till din kropp när du var barn?
Det var ju liksom viktigt att kunna springa lika hårt som de andra och hoppa från höga ställen och kunna klättra upp i samma träd som killarna i kvarteret. Och det kunde jag. Och man var ju odödlig på det hela taget. Jag kan ännu också, ibland hända det att jag drömmer liksom att jag är 9 år gammal och jag springer allt vad jag orkar. Jag liksom flyger fram och jag hoppar över ett sånt här stort vattenfyllt vår dike och liksom det känns underbart i hela kroppen. Och sen vaknar jag och tänker att man skulle kunna känna det sådär ännu.
Kan du få sådana förnimmelser ännu ibland idag?
Nej, kroppen är inte mer vad den var. Den är inte så lätt. Men jag blir glad av att jag har kunnat röra på mig att efter en sån här jumpatimme eller ett yogapass så känns det ju jätteskönt nog.
Man ångrar sig aldrig efteråt. Minns du om vi ändå går tillbaka till barndomen när du första gången började fundera på din kropp ur ett utseendeperspektiv?
Nej, det minns jag inte. Det kom nog först sen liksom när jag blev större och folk började påpeka saker. Jo, förstås, jag kommer ihåg att folk ofta trodde att jag var en pojke för att jag alltid hade mitt kortklippta hår och jag kanske var sån här pojkflicka. Men inte. Det ändrades ju nog min sann sen när jag blev lite större.
Vad hände?
No. Plötsligt liksom så började det växa bröst på en och så sen mitt i att så fann man sig vara föremål för oönskat intresse från äldre killar och vuxna män till och med. När det liksom händer att man går på gatan och någon grabbar tag i rumpan på en eller hojtar efter en någonting sånt som att är din pappa konditor när du har en sån där makeperse och sån här saker liksom.
Minns du hur gammal du var ungefär när det här började?
Sådär 13-14. 13 skulle jag säga. Men ingen hade liksom talat om någon MeToo på den tiden. Och det var ju sådär att jag höll det för mig själv. Inte ville jag tala om det med någon. Och sen så tog jag min cykel och körde iväg någonstans långt ut i skogen och satt på en sten och funderade. Det var nog ganska hojsigt. Och det här med utseende liksom. Också sen i arbetslivet när jag var 30 någonting och så här så jag upplevde ofta att jag blev liksom inte tagen på allvar, att de lyssnade inte på vad jag hade att säga för de bara glodde på mig.
Har din skönhet varit mer en nackdel eller en fördel?
Jag har ju aldrig upplevt mig som vacker. Inte har jag upplevt mig som vacker. Jag har alltid undrat vad går det åt i de där typerna. Att jag har en stor näsa och ojämna tänder och allt det här som jag har tyckt. Att jag är långt ifrån perfekt. Jag har alla möjliga komplex. Men någonting måste de ha sett som inte jag såg. Att det där, nu liksom, nu kan man ta komplimanger för vad det är, men när jag var yngre så tänkte jag alltid att vad är den där ute efter? Varför säger den så där? Jag hade ganska dålig självkänsla helt enkelt.
Och hur kändes det då att få beröm för det där yttre?
Bara konstigt. Nej, jag kunde aldrig ta det naturligt.
Minns du någon kommentar eller någon situation som var så där särskilt otrevlig?
Jag kommer ihåg till exempel, jag var på en, det var i arbetet. Det var jag och en manlig kollega som var det där och vi var och talade inför ett större auditorium. Och det där, och sen liksom vi hade båda våra egna framföranden där. Och det där, sen vid pausen så var det någon som sa åt den här manliga kollegan att no, det var ju trevligt att du tog din sekreterare med dig. Och det där, och sen en annan som frågade mig att alldeles liksom rakt på sak att hej, att har ni ett förhållande? Jag blev liksom alldeles.
Vilket, alltså osakligt.
Jätteosakligt.
Ja, men man pratar inte om de sakerna då.
Nej.
Nu skulle man kunna prata om det.
Nu skulle man kunna prata om det och jag tycker det är hemskt skönt.
Hur reagerade du under den här MeToo-hösten?
No, jag började ju komma ihåg allt möjligt som man hade liksom trängt undan. Att det där. Speciellt så kommer jag ihåg en sån där gång när det där. No, jo, vi var så där just 13. Jag gick i flickskola i Borgo. Det fanns inga samskolor då ännu på svenska. Det fanns en finsk samskis, men inte på svenska. Och det där. En kompis till mig hade då ordnat någon slags liten hippa ganska oskuldsfullt liksom. Vi var 13-åringar och där var medbjudna och sen några killar, hennes kusin och kusinens kompisar och sådär. De var kanske något år äldre än vi, men sådär på det hela taget inte mycket. Och vi satt liksom där i soffan och snackade och någon kanske gick ut och rökte. Jag minns inte, kanske någon hade en öl, men det var nog väldigt sådär oskyldigt på det hela taget. Vi lyssnade på skivor. Sen steg jag upp och skulle gå på toa. Och sen när jag kom ut därifrån så var det en av de där killarna som plötsligt grabbade tag i mig och rev in mig i föräldrarnas sovrum. Och liksom började kläta på mig och försökte klä av mig. Och jag försökte komma ut allt vad jag kunde. Och han höll i dörren och jag försökte dra upp den. Det var en riktigt hård kamp. Jag fick göra allt motstånd jag kunde. Och sen när han äntligen gav upp och insåg att det här, han kommer nu inte att få vad han vill, så gick jag ut tillbaka i soffan och satte mig med de andra liksom kläderna och håret i oordning och bara försökte se ut som ingenting skulle ha hänt. Sen efteråt talade jag med några kompisar om det hela, att varför var han så där? Att vad hade ni sagt? Liksom, hade ni sagt någonting så att han trodde att han kunde göra vad han vill? Så framgick det att jo, någon hade sagt att hon har sängammare ögon. Det här tolkade den här idioten som att man får göra vad man vill. Det var en sån där, att då började jag nästan tänka på att ska jag leta reda på den där killen och konfrontera honom ännu i denna dag. Men sen, jag tittar på hans Facebook-profil, men det såg ut som på hans inlägg att han är en likadan idiot fortfarande. Så det är ingen vits.
Men det kan inte vara sant.
Ja. Så att jag tycker ju att nu börjar jag ha det hela bakom mig. Men nu kan jag bli lite arg fortfarande. Men jag har inte mera den där skamkänslan som jag hade då.
Tänk det, att du skämdes.
Ja.
Men den här flickan, lilla flickan då, hur gick hon vidare?
Hon låtsade som ingenting. Och jag menar, skulle jag ha berättat för mina föräldrar vad som hände, så skulle jag ju aldrig ha fått gå någonstans mera. De vaktade ju mig annars också så där väldigt noga. Just den där kvällen så kom min pappa och hämtade mig med bil 10. Och inte sa jag ju någonting.
Nej. Nej. Men tror du att den här upplevelsen har påverkat ditt sexuella liv?
Det kan nog hända. Jag har haft ett väldigt behov av ömhet och bekräftelse och liksom nog vill ha närhet, men det gick väldigt, väldigt länge innan jag kunde njuta av sex på riktigt. Och förstås, jag menar, jag blev ju uppfostrad till en sån här, det värsta som skulle kunna hända skulle vara att man skulle bli gravid. Så att sparka nu från dig, håll nu alla killar på avstånd. Det var liksom budskapet under hela min uppväxttid.
Minns du när du själv började känna dig som en kvinna istället för flicka?
Det var nog egentligen först efter att jag fick barn. Och kanske inte ens genast då heller, för att det där första, jag var så ung. Det var sån här instinkt beteende, men väldigt, väldigt lite tanke. Vad ska jag säga? Jag fungerar, min kropp fungerar så där som en mamma ska fungera, men huvudet hängde nog inte riktigt med då ännu.
Du var ganska ung och du har haft ganska, under lång, lång, lång tid så har du haft barn i förskolan.
Ja.
Hur har det blivit på det sättet?
Ja, det här första barnet var nu säkert inte särskilt liksom förnuftigt och genomtänkt. Jag hade ju massor kvar av studierna ännu. Men samtidigt så jag behövde liksom en tankepaus, för jag hade lite gått in i väggen med mina studier och jag visste inte riktigt att vilja fortsätta med det här. Så att det där, man kanske kan säga att det var ett avsiktligt misstag.
Men alltså då kom första barnet, var du 26?
23.
Förlåt, 23. Och sen har du, är det 20 års spann? Nej, vänta nu.
No, nej, nu riktigt, men 16 års spann. Att det där, det tog jättelång tid för mig att återhämta mig från det här första barnet, rent liksom fysiskt. Att jag blödde jätteymnigt i månader, så jag blev jättesvag. Och sen när det blev dags att föra flickan till dagis, så drabbades jag av någon slags depression. Att det där, och det kunde jag inte heller liksom medge för någon. Att jag förde flickan till dagis, och sen istället för att fara in till uni så åkte jag hem igen och la mig och sov. För att jag var på något sätt, jag var bara utmattad och orkeslös. Så att det gick ju inte så hemskt bra heller. Jag fick ju inte så mycket studieveckor minsann då. Men att det där, småningom sen hämtade jag mig. Att det här andra barnet sen var nog helt planerat. Att 79, 82, det var 3,5 år mellan dem. De där två första. Sen 91 kom då sen det tredje barnet. Och sen blev jag genast gravid med min nya man. Och det var ju absolut inte planerat. Och jag tänkte att sånt här händer ju inte vuxna människor. Det här är ju bara sånt som händer tonåringar. Men liksom, där hjälpte inte ens ångerpiller. Det där barnet ville komma.
Och barnet ville komma?
Ja, det ville det
var,
komma.
Det hade ingenting med det att göra. Det var det vi ville. Och hur gammal var du då?
Och då... Alltså jag var nästan 39 när han föddes.
Tänk det, och det är ganska, man är inte så fertil ens.
Nej, i allmänhet inte. Men förälskelse kan visst göra saker och ting, har jag hört. Sen när det kommer en sån här situation att du ser liksom att ska jag bara lägga locket på eller ska jag ta emot den här gåvan av kärlek? Alltså det här var en sån här kioskroman, hela den här historien, på det sättet att min nuvarande man och jag, vi träffades första gången som tonåringar. Jag var 14 och han var 16 och vi träffades på FSS sommarkurs 1970. Och liksom det var ju en sån här själarnas sympati direkt. Han bodde i Vasa, jag bodde i Borgå. Det fanns inte något internet och mobiltelefoner. Vi höll på att brevväxla i åratal. Och han har kvar en och alla de där breven. Sen så bara tog det ju slut. Så där. Men det var en sån här oavslutad historia på sätt och vis. Sen när vi liksom träffades, när han var 40 och jag var 38. Så då var liksom allt fanns där. Det var en sån här... glöd som någon bara lite blåste på, så var det... Ja, nu var det ju ganska horiga, det måste man ju säga. Att det där... Ja. Han hade två barn från sitt första äktenskap. De blev kvar med mamman, som sen ganska snart flyttade till England med dem. Och han sörjde ju ganska mycket över det här. Och det tog tid att komma över det hela. Och jag hade ju då tre barn och det yngsta var en treåring. Så hon flyttade med mig, men de två äldre barnen stannade kvar med pappa. Och det var inte alls heller konfliktfritt. Men man försökte ju liksom låta bli att använda barnen som slagträn och inte utnyttja dem. Så att i dagens läge tror jag att jag kan säga att vi har alldeles bra relationer till alla håll. Men tufft var det. Ja. Men vi fick en fantastisk gåva och vi är lyckliga och tacksamma. Och kommer ihåg det nästan varje dag, att säga hur tacksamma vi är.
Vad säger ni då?
No, tänk att vi kan ha det så här. Ja. Tänk att det kunde bli så här bra. Och allt vad vi har fått under åren. Vi har skrattat åt det efteråt. Vi tänkte båda så där. Vi talade om att åldras tillsammans. the golden wheelchair senior home. Det finns en låt av The Fugs där det talas om the golden wheelchair home. Och det där. Men det har ju nog varit allt annat än seniorliv det här. Att vi har rest och vi har renoverat sommarstugor och det har liksom hänt så mycket att ibland så har jag tänkt att okej, om man vågar tacka ja till saker som kommer och erbjuds en så får man mer och mer. Men om man alltid bara säger, nej det där är nog för farligt, det där vågar jag inte, det där kan jag nog inte. Så då får man inga flera anbud.
Så är det. Nej, man måste våga tacka ja.
Ja.
Man får säga nej för att man inte vill, men man får inte säga nej för att man är rädd.
Just det.
Eller får och får, men...
Ja, men det är ingen bra idé.
Nå, om vi pratar om det här åldrande, så du fyller snart 63.
Ja.
Riktigt snart.
Jo.
Hur ser du på åldrande om vi tänker på kroppen?
Mm. Det har ju sina sidor. Det var jätteskönt att slippa ha mens och det var jätteskönt att komma över klimakteriet, fast jag kom lindrigt undan. Jag menar, jag hade föreställt mig att det skulle bli mycket värre än vad det var. Visst var det lite svettigt emellanåt, men det var mest på nätterna så det störde inte på arbetet och så här.
Hur var det psykiskt? För att vissa kan ju också att det kan ta väldigt hårt psykiskt.
Inte egentligen, inte upplever jag det på något sätt svårt. Jag lät sterilisera mig efter det fjärde barnet. Så det handlar inte om någon sån här sorg över att förlora sin fertilitet eller någonting sånt. Jag har inte upplevt någonting sånt. Men det var jobbigt att inte kunna sova på nätterna. Jag kom liksom på något sätt in i en sån där sömnlöshet och... Och jag har fortfarande ganska ofta så händer det att jag ligger vaken nästan hela natten. Men så sover jag nästa natt istället. Så är det okej. Okay. Och jag är ju liksom hemskt glad över att fast jag har varit med om allt möjligt. Min sköldkörtel, jag fick en växt på den. Nog var godartad, men den liksom tryckte på matstrupen så att den opererades halva bort. Ryggen var nog det farligaste. Alltså jag är ju inte hemskt lång och jag har haft svankrygg ända sedan barn. Och sen när det kommer de här tyngderna här frampå, mina barn har varit alla ganska stora, medelvikten över 4 kilo, så det har tagit på. Jag har haft starka muskler så jag har tyckt att jag kan göra vad som helst. Jag kan lyfta hurdana saker som helst. Och det ledde sen till en sån här diskprolaps. Jag låg på mage i 5 månader. Hade så ont och bara åt förskräckligt starka värkmediciner. Att det var nog en hojsig sak. Men jag blev sen opererad och blev bra.
Finns det någonting med kroppen som har blivit bättre med åldern?
Ja, vad ska jag säga? Ja, nu kom jag på en sak.
Ja.
Hårväxten har minskat. Jag behöver nästan aldrig mer göra någonting åt mina ben- och armhålor.
Underbart. Däremot har det hänt något på huvudet. Alltså, det är så tjockt och långt ditt hår.
Ja.
Härligt. Ser du, jag har fått höra att det är tvärtom. Att man blir skallig på huvudet men det flyttar sig neråt.
Ja. Jag har kanske vänt upp och ner på allt tillräckligt annars också.
Ja, det är bra. Då måste jag fråga, om du ställer dig framför spegeln och tittar på dig själv, så vad tänker du då?
Jag tänker att om man skulle ha en midja. man skulle kunna ha en platt mage och en midja, det skulle vara ganska härligt.
Och vad annat tänker du?
Ja, sen tänker jag, men jag har muskler. Och det har jag. Jag är jag. Och liksom... Jag tycker att det här med kropp överhuvudtaget, liksom, den här kroppsfixeringen är på något sätt överdriven. Att om folk skulle ägna lika mycket tid och energi och pengar till att förädla sin själ och sin ande som de sätter på kroppen, så då skulle världen vara ett mycket bättre ställe. Att som de sa, att en sund själ i en sund kropp, sa de gamla grekerna. Och det är okej. Nu ska man ta hand om sin kropp och så här. Man ska vara snäll med den, för att kroppen är själens tempel. Men man ska liksom inte låta den ta över hela tillvaron. Det är ju alldeles fånigt.
Finns det någonting man kan göra för att medvetet komma ifrån den här kroppsfixeringen?
Skaffa dig en intellektuell hobby. Tänk på annat.
Jumpa hjärnan.
Ja, gå ut i naturen och rör på dig och gör saker med din kropp, men i sin stå framför spegeln hela tiden. Det är alldeles onödigt.
När trivs du allra bäst i din egen kropp?
No, kanske just så där på stugan, när jag har jobbat hela dagen i trädgården eller gjort något fysiskt ansträngande och sen gått i bastun och tagit ett dopp i kön, och sen sitter jag med min välförtjänta bastuöl på verandan och svalkar mig. Det är det bästa.
Vad är det viktigaste din kropp har lärt dig?
Att vi är dödliga. Vi är dödliga. Vi är biologiska varelser och människan är ett bräckligt käril, som poeterna sa. Att det där, ja, man blir medveten om att det kan ta slut väldigt fort. Livet kan ta slut alldeles när som helst. Eller det kan ta en alldeles oväntad vändning i och med att du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Och därför så ska man vara tacksam så länge man har en kropp som fungerar. Det är ju ändå det viktiga, att den fungerar. Att man inte behöver ha ont någonstans.
Hur mår din kropp just nu, Asta?
Skönt, jättebra. Inga krämpor.
Inte här heller, det är helt härligt. Tack ska du ha.
Tack, det var roligt.
Och det var Asta Rosenström Fortelius som berättade om sin kroppsresa i avsnitt 4 av Kroppen och livet, 8 intima bastusamtal. I nästa avsnitt träffar vi Emilia Lagergren, som tog ut sin 30-årskris ganska många år i förväg.
Jag vet inte att hur jag skulle klara av saker om jag inte skulle ha henne. Att vi har stött varandra i på gott och på ont liksom, och så där. Jag kan alltid lita på henne. Utan en bra mamma så tror jag inte att jag ska klara det. Jag har den bästa mamma, såklart.